Hej, det här är Sista podcasting. Idag går budskapet Kofiyftelse, och det är en av tre delar som handlar om samliv, framförd av Sven Lööf. Följ med!
Det är Sven som är den store predikanten, så det är han som ska... Eller lange predikanten. Så det är han som ska snakke mest idag, men hvis han kommer helt på vidne, så kommer jag att bryta in och säga att det han egentligen prøver att säga nå, det ja. Men som jag tror inte jag kommer att tränga det. Men vi har stort sett planlagt det här sammen, så jag står bak.
Ja. Det är gott att veta att jag har en medhjälp som står med, ja. Nej, men för de av er som inte måtte känna oss något särskilt, så är vi alltså regionsledare i Troms för Familjefokus, som är en organisation under Ungdom i uppdrag som jobbar med äktenskapsarbete, familjearbete. Och vi arrangerar weekender och kurser och sånt ting. Vi fokuserar då på äktenskap och vad Bibeln säger om det och vad som är lurt att veta när man ska gifta sig, när man är gift och har tänkt att förbli gift, för det är kanske också en utmaning. Så det är lite det vi ska snacka om idag också. Ikke det? Nej. Det är i alla fall viktigt, kan vi säga. Si. Jag tror det är viktigt att ha både kunskap och riktiga hållningar. Och det är unikt att få lov att snacka med en så ung församling som detta här om det tema. För då slipper dere att gå i alla de fällorna som generationer har gjort före dere. Vi har vite lite om det på förhand och kunna ha de riktiga hållningarna och riktig inställningen i utgångspunkten. Så ja. Ska vi köra på? Yes, det gör vi. Okej, okay. Tema är, vad är vitsen med att gifta sig? Det kan man lura på, är det någon vits att gifta sig? Hvis du spør mannen i gata idag, så är det väldigt många som säger att det är ingen vits i. Du kan ju bara flytta samman efter 2 veckor. Och det är ju lika bra, och då kan du ju sticka ut bakdörren när det blir för kippt. Så att det är mycket friare och mycket bättre. Och statistiken säger ju att det är väldigt många som väljer den vägen. Så kan man ju spöra, är det då någon vits i? Och det menar vi absolut att det är då, det är väldigt vits i. Maren och jag har varit gift nu i snart 16 år, och det är jättebra. Det har vi aldrig angrat på. Vi var till och med nog så unga då vi gifte oss, och det har vi aldrig angrat på. Och det är fantastiskt att vara gift, det är en gave, en välsignelse. Men det är inte någon lättvint greje. Och det är det vi ska snacka om. Vad är äktenskapet? Vad är vitsen? Och det är inte bara det att få sig en kärste och så liksom låsa henne fast så du har henne resten av livet. Det ligger lite mer i det än det då. Så det är utgångspunkten vårt. Men jag syns ju det att vi får gå lite ända längre tillbaka än da Maren och jag gifte oss, för det är bara 15 och ett halvt år sedan. Selv Samuel och Guri har inte varit gift så länge som det vi ska snacka om nu. Men allerede i första och andra sidan i Bibeln så finner vi att Gud snackar om äktenskapet. Länge före menigheten blev till, länge före Israels folk var till, länge före någon som helst institution på jorden var till, så skapte Gud en man och en kvinna. Men han skapte en man först. Och han hade det ju ganska bra då. Han kunde ju dra runt där och han hade kunnat spisa akkurat så mycket sydfrukter han ville, och han var vänner med alla dyren, och det var inte engang någon farliga klapperslanger, det var stort sett bara snille dyr, eller rätt och sett bara snille dyr, och han hade det väldigt bra. Han inte bara det, han hade Gud rätt i närheten. Det står det att Gud kom i den svala kvällsvinden, så det var helt tydligt det att Adam var vant att ta en sån promenade sammen med Gud på eftermiddagen kanske eller så. Och det var liksom inte något som skilte Gud från Adam. Och då skulle man ju tro då att utan synd och utan sjukdom och utan någon som helst folk att krangla med och Gud liksom sån rätt vid sidan av mig och alla dessa dyren och detta fullkomna paradiset, så skulle man tro att Adam hade alla förutsättningar för att ha det väldigt bra. Och han hade det ju bra. Gud sa ju det att han såg på allt det han hade skapat, och det var övermåte gott, så det var till och med övermåte gott. Det var inte bara lite bra. Allikevel så ser vi här i första Mosebok 2 i vers 18, så säger Gud att mitt i detta som var gott, allt var gott, så säger han att det är inte gott för Adam att vara alene. Så alltså, själv i det fullkomna paradiset så var det något som inte var gott. Och det är utgångspunkten. En hjälper som svarar till ham vill jag göra för ham, sa han. Och där är allerede någon som rynker på näsa. Ha, hjälper. En sån assistent, är det det? Jag har ju hört om sån hjälpegutt på lastbilen. Han har inte certifikat en gång. Han bara är med och bär kasser och sån. Hjälper, är det det där? Nej, det är inte sån. För hvis mina jenter kommer och spør meg om att hjälpa dem med engelskläxorna, då är det förhoppningsvis för jag kan lite mer engelsk än dem. Så det är faktiskt inte något negativt att vara en hjälper. Det är faktiskt en som kan något som den andra inte kan. Og faktisk så det ordet som brukt her om hjelper I grunnteksten, det går igjen flere steder I Bibelen, har da brukt om Gud blant annet. At han vår hjelper. Så la oss bare kortslutte den der med en gang. Det noen som vil prøve det at det liksom hjelpegutten, det liksom, eller assistenten, eller liksom den oppgraderte husholdersken, det kona. Der, det skjærer Gud setter kryss over med en eneste gang. Men så ser vi at han hadde jo ikke denne hjelperen da, så han, Gud førte jo alle dyrene til Adam, og ene dyr etter det andre, og, Gud, og Adam han var smart, han klarte å sette navn på både giraffen og antilopen og alle disse dyrene som kom til han, og han var ganske kreativ, han satte navn på dem, står det. Men så står det at, men for seg selv fant ikke Adam som noen som kunne være hans like. Sånn at, og der står det svarte til han, står det den oversettelsen her, og I en annen så står det som var hans like. Sånn at Adam ser etter en som noe mer enn et dyr han kan kose med, eller en hest han kan ha nytte av, eller noe sånt. Han ser etter en som kan være hans like, og det det som utgangspunktet for ekteskapet. Og hva gjorde Gud da? Han gjorde noe ganske smart, egentlig. For han la rett og slett Adam I narkose. Det står at han lot en dyp søvn, og hva det? Det narkose. Så dette verdenshistoriens, Gud var verdens første kirurg, han la Adam I narkose, og så tok han et av ribbeina, og på latin så heter det å gjøre en kostektomi, han fjernet et ribbein, og så fylte han igjen med kjøtt. Og det beinet som han hadde tatt da, det formet han en kvinne av, står det. Sånn at dette var faktisk råvarene, var faktisk bedre enn det han brukte når han lagde Adam da. For Adam, det kommer av Adama som betyr jord, han kommet av jord. Mens kvinne, som Ish, det kommer av Isha som betyr mann, sånn at hun tatt av mannen, står det. Så egentlig så var råvarene bedre da. Det jo, når du skal lage sjokoladekake, så det forskjell på om det sånn Valrhona kakaosjokolade, eller om det sånn der Europris melksjokolade. Sånn at ingen skal komme her og si at liksom, kvinnen noe dårligere fordi hun tatt av mannen, tvert imot. Det kanskje en videreforedling, nå skal jeg ikke gå for langt, det blir litt sånn kjøkkenteologi her, men I hvert fall så ikke kvinnen noe dårligere da, hvis man skal se på dette med råvarebehandling og sånne ting. Men da var jo Adam helt overbegeistret, han våknet av narkosen, han var sikkert groggy, og jeg tror ikke han var kvalm, for dette var I Eden, men han var litt groggy. Og så plutselig får han se dette her miraklet som står foran han, og det Eva. Og så sier han, wow, endelig det bein av mine bein, kjøtt av mitt kjøtt, og hun skal kalles kvinne siden hun har tatt av mann, og der kommer det der med Ish og Isha og den hebraisken. Hun skal kalles kvinne fordi hun håper å si, en videreforedling av meg. Og derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, står det, og være knyttet til sin hustru. Allerede her kommer det, Jesus gjentar det, det står flere ganger I Bibelen. Være knyttet til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Og så står det at begge var nakne, både Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke. Og det ser vi på bildet her. Her har vi foto fra Eden. Det ganske... De hadde ikke farger på den tiden, men det ganske naturtro. Og som vi ser så har de ingen klær på seg. Det først litt senere, når man begynte å male bilder I middelalderen og sånt, da malte man på sånne truser og alt mulig sånn, og sånne kjortler og sånn, men I utgangspunktet så var de nakne, og det står til og med I skriften, så det et autentisk bilde dette her. Og de skammet seg ikke engang. Det var først etter at den der fordømte slangen kom, og de lagde kvalm, at de begynte å skamme seg over å være nakne sammen. Det skal vi huske på. Så når vi gjenopprettet som kristne og gifter oss, så skammer vi oss ikke over nakenhet da heller, men vi bare vet hvor det hører hjemme. Ferdig med det, ikke sant? Yes, veldig bra. Og Gud skapte to stykker. Han skapte en kvinne, og han skapte en mann. Og det var det som var unikt, det jo at disse her, de fant jo straks ut at her var det noen sånne krefter dem imellom. Men, altså Adam bare, wow, denne gangen, dette noe annet altså. Dette her ikke en varmblodshest eller en, et eller annet sånt, noe annet flott dyr. Dette her noe helt spesielt, og det var litt sånn bling, litt sånn kjemi mellom Adam og Eva med en gang. Og det liksom bruste I årene på dem begge to, det jeg helt overbevist om. Og det var litt med den tiltrekningskraften, ikke sant? Mellom mannen og kvinnen. De var skapt I Guds bilde begge to, men det var noe utmerket forskjellig ved dem, noe veldig spesielt som gjorde at de sugdes mot hverandre, nær sagt. Det var liksom, de ville høre sammen. Og da var det at når mannen og kvinnen kom sammen, så ble det en ny enhet. Og det står, at Gud skapte mennesket I sitt bilde, står det. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Så åpenbart, så trengtes det både en mann og en kvinne for att utgöra detta totala bild av Gud. Så att det var mannen och kvinnan sammen som var bild av Gud. Det var inte Adam. Adam han var bara en del av Guds bilde. Eva var också bara en del av Guds bilde, men sammen så var Adam och Eva ett sant bild av Gud. Och äktenskapet mellan Adam och Eva, det är vittnet om Guds trofasthet. Det är vittnet om Guds kärlek. Det är vittnet om Guds paktsförhåll till sitt folk senare, om vad som var mellan Adam och Eva. Paulus drar det bilde vidare, vi ska inte tala detaljerna. Att äktenskapet det är ett bilde på förhållandet mellan Kristus och menigheten, säger Paulus. Och hela vägen genom Bibeln så är det en röd tråd att äktenskapet det är något heligt. Varför är det det? Länge för menigheten, länge för Israel, länge för templet, Salomo, pakten, allt, Moses, loven, länge för allt detta här så upprättet Gud äktenskapet som ett bilde av sig själv. Äktenskapet mellan man och kvinna. Och det är utgångspunkten vi är nödda att ha när vi ska se på dessa tingene. Det är varken mer eller mindre. Men så är det någon som tänker, ja, vad med mig då? Ska jag aldrig bli gift? Jag syns det bildet där var sött. Lonely dog heter det bildet där. Sitter och stirrar ut av vinduet i ensamhet. Ja, för det är så man kan føle det. Alla snackar om kärlek och du kan inte se en dagsavis, i vart fall inte Dagblad på lördag utan att hela försidan handlar om ett eller annat samlivsgrejer och hur vi kan få det bättre på en och andra måten och alla fokuserar på den här tosomheten, det är han och henne och man kan føle sig lite sån alene kanske som enslig då. Är det liksom och särskilt då kommer ju detta här och jag är inte en gång mer en halv gudsbild. Hallå, hvordan, ja, det är verkligen något som manglar här. Och tänk om jag aldrig blir gift? Då är det liksom den stora skräcken. Men hvis vi ser på andra folk i Bibeln då, så säger för exempel Paulus, han var ju inte gift. Han var inte någon sån dålig gudsbild alltså. Han säger faktiskt det att vi ska ha han som förebild. Det är ganska starkt sagt. Det är nästan bara Jesus som tör att säga det ellers. Men Paulus, han var aldrig gift. Han hade inte dame en gång. Han var helt alene, han och Gud. Och han säger att helst är han så önskar att alla människor var som mig själv. Men där någon så är nog dessvärre sån att var har sin egen nådegave. En slik och en annan slik. Alla har inte den gaven. Men Paulus, han var överlycklig, han ville inte vara gift. Så vi måste på en måte ha det perspektivet också. För någon människor så är det himlen att inte vara gift. Det är kanske utfordringen, men det ska jag lova dig att den personen som är som Paulus, han hade inte haft det så väldigt bra hvis han hade liksom gifta sig likväl som bara för att man skulle ha en kone liksom. Då tror jag faktiskt han hade upplevt att det hade varit en ganska stor hemsko för han. Och vi hade kanske bara haft två Paul i brev eller något sånt. Jo, det är faktiskt ett poäng det där. Att Paulus han var sagt, "Åh, jag skulle önska detta är inte tillåtelse, liksom." Det är inte ett påbud, men jag bara skulle önska det. Att det var så att alla kunde ha det lika gott som mig, säger han. Så är det någon som säger, ja, Paulus han skönt inte det där med äktenskap och sånt han, men jag tror han gjorde det. Han faktiskt undervisste massa om det, men det som är poängen är att han säger att en har en slik nådegave, en annan har en annan, så detta är en nådegave. Och det ordet som är brukt på grekisk charisma, det är det samma som brukt som andens gaver. Så det är akkurat lika andligt det att ha gaven till att vara ugift som att tala i tunger och profetera och helbreda sjuka. Det är akkurat lika andligt, lika övernaturligt. Hvis det är det som är Guds vilja för oss här och nu. Och det trenger ikke engang betyda att vi aldrig ska bli gift. Men hvis det är så att det perfekte för dig är att vara gift om 5 år, så kan du börja dra växlar på den nådegaven i tro här och nu. Ikke sant? Du ska se det om efter en kone eller en man, hvis du känner att det är vägen för dig. Yes. Men samtidigt så är det en gave från den helige ånd. Det att kunna leva för Gud utan att bara vara fokuserad på sin ensamhet och sin misslyckethet för man inte är gift, inte har fått sig dame, inte har fått sig type. Det är lite viktigt det här att vi har rätt perspektiv på det. För det är en gave att gift. Men det kan också vara en gave att inte vara gift. Och för den som är som Paulus så vill det vara tragisk att vara bunden till en kona. Han säger faktiskt, han säger till mig att jag vill gärna att det ska vara fri för bekymringer, säger han. För den ugifte, den har omsorg för det som hör Herren till, det var han. Han kunde vara omsorg för alla menigheterna, sina aposteltjänste, skriften som han skulle skriva som skulle vara där för all evighet efterpå. Och vara till behag för Herren. Det var det han kunde koncentrera sig om. Men den stackars den som är gift, han bekymrar sig för världens ting och hur han ska vara till behag för sin hustru om att köpa blomster igen. Nu är det bröllopsdag och nåde den som glömmer den, säger Paulus, ikke sant? Han var passa på det annars Paulus han var ute och reste han på den tiden han ellers skulle ha bröllopsdag och det var helt all right. Och han hade lov till det, han hade frihet till det. Han kunde sitta och skriva på sin skriften sin till 3:30 om natten utan att det var någon kone som maste på han, för han var det frihet. Så vi må på en måte ikke stirre oss så blind på det at liksom vi har misslyckats hvis ikke er gift. Da definerer vi automatisk Paulus og en del andre skikkelige Guds kjemper som misslyckas. Og for dem var det fantastisk å ikke være gift. Så bare rydd det av veien med en gang. Og det er jo faktisk Jesus sier at den som skal bygge tårn, sier han, da er det en ting han først må gjøre. han måste sätta sig ned och regna. Vi driver och bygger garage hemma. Och då måste vi sätta oss ned och regna vad kommer den garagen till att kosta? Och garager, de blir dyra, det har vi funnit ut. Men Jesus han snackar om att bygga något ända större än garage. Han snackar om att bygga torn. Och han säger det att sätta en sig där ned och ens ska bygga garage säger Jesus, ikke sant? Sätter sig ned och regnar underförstått. Hvis du ska bygga torn då vill du I vart fall sätta dig ner och börja regna om du har råd till det. Eller så kan det hända att han får bygga grundmuren och det är liksom bara här nere det. Kanske upp dit, ja, fint torn git. Och så får han inte fullfört och alla vill börja spotta han. Och så vill det liksom snacka nedlatande om att han inte grejde att fullföra. Och det snackar Jesus om ting som vi gör I Guds rike. Han snackar om vi verkligen vill gå in I det livet att vi måste sätta oss ned att det är faktiskt också en pris, även om vi får mycket mer igen. Och så är det också med äktenskapet. Att ska vi in I äktenskapet så är det faktiskt något vi ska bygga hela livet. Och hvis vi bara går in I äktenskapet för att få sig en dame och för att inte vara ensam, då har du inte satt dig ned och regnat på vad det kostar att underhålla den dama resten av livet. Och hvis det är så att du vill få dig en dame bara eller få dig type bara för att någon ska beskytta dig och för att du ska inte vara ensam och för att du ska liksom inte vara misslyckad och enslig, då har du överhuvudet inte regnat ut vad det kostar att bli gift för att det är en hög pris, men du får självklart mycket mer tillbaka. Det är inte det jag behöver att säga. Jag är strålande förnöjd med att vara gift med Maren och det har jag aldrig angrat på faktiskt. Inte ett sekund. Så det är flott. Men det är en pris att betala. Det är något vi måste sätta oss ner på samma sätt som alla andra Guds välsignelser, så är det något vi först måste investera och så kan vi hösta det vi har sådd. Det är inte så att vi bara går in I att ja, jag ska bli frälst för då blir jag helbredad och så gidder jag inte göra som Jesus säger, jag blir frälst för att bli helbredad liksom. Det är inte väldigt sånt som Jesus vill att vi ska förhålla oss till han. På samma sätt så vill han att vi ska bli gift bara för att bli kvitt ensamheten eller för då har vi helt fel utgångspunkt. För äktenskapet handlar om något helt annat än att gå in bara för att få. Hvis bägge två gör det, då blir man två snyltare. Och dessvärre så är det sånt. Ska inte jag nämna namn? Jag har inte någon konkret I huvudet, men hvis man ser runt sig så är det väldigt många som lever ett helt liv som snyltare på varandra. Och du vet vad snyltare är? Det är sådana dyrearter och organismer som på en måte bara snylter på varandras tillvärelse för att överleva själv. De bidrar ingenting för att den andra ska ha det bra. De bara brukar den andres existens för att inte ha det så illa själv och för att överleva. Det är inte det Gud har tänkt. Att vi liksom ska bo under samma tak för att få bättre ekonomi och för att inte vi ska vara ensamma. Det ligger nog mycket, mycket djupare än det. Och därför vill jag bara säga si det med en gång. Det är flott att gifta sig när det är Guds tid för det. Men hvis du går in I äktenskapet med den hållningen att nu ska jag få en massa ting utan att betala så mycket för det, då är det på tid att vänta lite. Och då är det ingen kris att vänta. Och jag var riktigt nog relativt ung när jag gifte mig. Jag var 23. Men då hade jag brukt de åren till jag gifte mig väldigt intensivt samman med Gud. Jag hade ingen andra damer. Jag var säkert förälskad någon gånger, ska inte lägga skjul på det. Men jag var väldigt happy över att det inte blev något av. Och jag brukte de åren till att bli bättre och bättre känt med Gud. Och det var fantastiskt. Så att det att utnyttja singellivet, inte bara sitta och eja var vi där. Eja hade jag en kone. Åh, inte sant? Hin på andra sidan, äktenskapets blev ve och väl, inte sant? Man lager nästan sådana salmer på det att vi sitter här I denna tåredal och utan kone och barn. Det blir ju nästan sån hvis man sitter och kvejler sig in I den selvmedlitenhetens spiralen. Da må vi på en måte bare løfte hodet litt og si at hallo, det en fantastisk tid nå til å gjøre ting sånn som Paulus gjorde for noen år. Studer ordet, bygg karakter, bli kjent med Gud. For at det blir en veldig attraktiv mann å få. Det blir en veldig attraktiv dame å få for den som selv litt åndelig og som kjenner Gud. Det nå du har muligheten. Når du har fire skrikerunger som skal skiftes bleie på nesten samtidig og lage mat og kjøre I barnehage opp på skolen og sånne ting, da det redusert mulighet for å sette seg ned og studere skriften I timer og be. Hvis du gjør det da, så vil jeg si at du slem mot ektefellen din. Med mindre vedkommende har sagt at nå går du og gjør det, for nå trenger du det. Det kan jo også trenges når du kanskje blir skikkelig uåndelig etter hvert. Men det nå du har muligheten. Når du ikke har det, det Paulus sier, ikke sant? Jeg skulle ønske alle var som meg, hadde den friheten. Så ikke glem det hvis du nå føler deg litt ensom av og til og ikke gift enda. Det en unik mulighet til å studere Guds ord. Det har du med deg resten av livet og inn I evigheten. Det en unik mulighet til å bygge karakter. Og mens vi snakker om det, Noen synes jo det litt kjipt at vi snakker om avholdenhet før man gifter seg. Så det en fantastisk sak. Det en fantastisk sak som gjør at du har karakter til å ikke bare få tilfredsstilt dine egne behov til enhver tid. Sånn at når du senere blir gift, så kan du, om kona di kvalm og svanger og alt på en gang, så ikke det noe problem for deg, for du har karakter til å se hennes behov over dine egne. Det fantastisk. Det fryktelig mange ektepar som kjører ekteskapet sitt i grøfta, fordi de, om jeg får ikke det som jeg vil ha, da må jeg bli skilt. Jeg gidder ikke mer. Og det fordi man ikke har den karakteren bygget på forhånd. Det nå du kan bygge den karakteren. Se enhver fristelse til å overtre Guds opplegg på dette her som en mulighet til å bygge karakter. Det en kjempemulighet. Og den muligheten ikke så god etter at du blitt gift. Bruk tida nå. Og det blir kjent med Gud. Det fantastisk å kunne bli så kjent med Gud at man egentlig ikke trenger en ektefelle for ikke å være ensom. Det det ideelle. Det ideelle at du kjenner Gud så godt at du egentlig ikke trenger den ektefellen for å ikke være ensom. Men at du kjenner Gud så godt at du kan hjelpe den ektefellen til ikke å være ensom. Og da det gjensidig. Så du må på en måte få riktige prioriteringer på dette her. At hvis du kjenner Gud så godt, så vil du også ikke være nesten i tvil om dette det riktige. Du vil kunne spørre Gud om det, om du skal gifte deg med den personen. Dette kanskje idealisert verden vi snakker om nå, men skjønn ikke sant at vi har målet høyt, hva vi sikter mot. Det at vi skal kjenne Gud så godt at det blir det viktigste. Og når vi gjør det, da har vi et fantastisk utgangspunkt for å bli gode ektefeller også. Så bruk den tiden. Og det Bibelen, det som jeg nevnte forrige søndag, Bibelen jo helt klar på det, at det faktisk mye bedre å være ugift enn å være gift med en bitch. Så, fordi at det sånne trettekjære kvinner snakker Bibelen en del om, de ikke noe særlig å ha i hus, da det veldig lite trivelig. Da det bedre å bo ikke bare i hus i hybel, men faktisk i et hjørne på taket. Og det ikke noe luksustilværelse selv for en student å bo i et hjørne på taket, i hvert fall ikke i Tromsø om vinteren. Men skriften helt klar, det faktisk bedre. Så på en måte ha det perspektivet også, og dette kan selvfølgelig snus andre veien også. Det mye bedre å bo i et hjørne på taket enn i hus med en mann og så videre. Skal vi ikke gå i detaljer på hvor ille menn kan være, for dette går begge veier. Men nå var det Salomo som snakket til sønnen sin da. Så du kan tenke deg, hvis det var dronningen som snakket til datteren sin, så hadde hun snudd på det. Så ikke ta dette for at det damene som bitch. Det ikke det som budskapet. Men noen det. Pass deg for dem. Her har vi familien til Per og Kari. De vokst opp i hver sin familie. Og nå de kommet i en sånn alder at de begynner liksom å orientere seg mot at oi, det finnes visst noe der ute. Det noe med den der rosa og blå trekanten som begynner å trekkes mot hverandre. Og de begynner å tenke at kanskje det liksom på tide at jeg begynner å orientere meg i verden, at det noen jeg skal dele livet mitt med. I hvert fall så oppstår det litt sånn varme følelser her hos Kari. Og hun ser litt salig ut der, og vi ser dette hjertet her. Og det beste jo at det gjengjeldes jo av Per, sånn at de blir veldig interessert i hverandre. Og så skjer det som av og til da skjer, at de finner ut at de vil være et par. Og det oppstår søt musikk mellom Per og Kari der sånn. Og da vet vi at det ikke Guds plan at vi skal finne oss en kjæreste bare for å ha en kjæreste. Guds plan at vi skal finne en livsledsager. Så hvis du 13 år, så vil jeg si det at du må gjerne bli forelsket, men det kan være en lang vei å gå og vente alle de årene på å bli gift. Så hvis du bare vil ha deg en kjæreste fordi det kult å ha kjæreste, så vil jeg si at det skaper ofte mye mer sår og vanskeligheter i årene som kommer enn gleder. Det kan være faktisk veldig godt å slippe alle de skuffelsene når det etter hvert kanskje går i grøfta og sånne ting. Gud har egentlig tenkt at selv om vi blir forelsket og sånn, så dette en ting som for at vi skal finne den andre vi skal gå sammen med resten av livet. Det ikke for å ha en kjæreste i et halvt år eller ett år eller noe sånt. Sånn at det viktig å ha det i bakhodet. Det en fantastisk velsignelse å ikke ha masse brutte forhold bak seg før man endelig finner den rette. Gud kan helbrede det også, men det mer som skal helbredes. Det en belastning å ha vært gjennom flere forhold enn det du trenger. Ok, det var det. Men det som skjer jo det Bibelen sier at de skal forlate sin far og sin mor, sier første Mosebok. Og så skal Adam, han skal holde seg, Per skal holde seg til sin hustru Kari, og de to skal være ett. Og det betyr at de forlater, står det, de skal forlate sin far og sin mor, og da står de en to familier her med ett medlem færre i hver familie. Ja, betyr det at de har ingenting med familien sin å gjøre? Nei, de skal faktisk ha et godt forhold til foreldrene sine. Men nå det primært de som har lojalitet overfor andre, for de skal holde seg til hverandre, og de skal være ett, sier Bibelen. Og det betyr at plutselig så det en helt ny lojalitet. Hvis de skal kjøpe nye gardiner, for å ta et litt sånn søkt eksempel, men det skal jo de aller fleste, så det de som skal være enige om de gardinene. Det ikke først og fremst Kari og svigermor som skal være enige om hva som fine gardiner. Det skal faktisk de bli enige om. Og hvis hun svir grøten hver lørdag, og det gjorde ikke mor, så det ikke liksom, du, nå drar vi hjem til mamma på lørdag, for nå vil jeg ha ordentlig grøt. Jeg hadde hørt forresten om han der som klagde på grøten til kona si i alle år. At du lager aldri grøten sånn som mamma. Den så dårlig, den grøten du lager. Og hun gjorde så godt hun kunne. Hun rørte hele tiden for at den ikke skulle svise og sånn. Men så var det en gang som telefonen ringte midt i grøtkokinga. Og siden hun ikke hadde induksjonskomfyr, så fikk hun ikke skrudd ned fort nok, så den brant seg. Og da var jo gutten så fornøyd, for i dag hadde hun laget grøten akkurat sånn som mamma gjorde. Men ikke sant, det ikke vår oppgave å kritisere hverandre og sammenligne med mors kjøttkaker og alle disse tingene her. Og hvis du har, sånn som en sa, en jeg kjenner fortalte hadde hatt et par i samtale, så hadde gutten sagt, jeg vet ikke hvem jeg skal holde med seg. Hun sier det, og mamma sier det. Men da det noe fundamentalt galt. Du skal ha et godt forhold til mamma, men det ikke hun som den nærmeste. Det ikke lenger, det skjer noe dramatisk når du gifter deg. Hvis du blir lagt inn på sykehus, så står det nærmeste pårørende, og før det så står det mamma eller pappa. Etter det så står det navnet på kona di eller mannen din. Og det en dypere sannhet enn bare hva som står i en journal. Det faktisk fordi at den personen har byttet plass med resten av familien din. Du har en ny lojalitet, og du har et nytt vennskap. Det mellom han og henne. Det skal være det nærmeste vennskapet. En del blir jo helt sånn tosomme, så de kutter ut alle andre venner, og det ikke meningen. Men samtidig så må det ikke være sånn at hun fortsatt snakker om sine problemer med sine veninner, og han liksom klager om kona si til kameratene sine. Fordi at de nærmeste vennene nå, det ikke bestevenninnen som du delte alt med. Sorry for deg som sitter igjen og ikke gift enda, men du mistet faktisk en fortrolighet der når hun ble gift. Ikke forvent at hun skal fortsatt komme til deg og fortelle om alle sine hjertesorger. Det skal han komme til han med nå. Hvis ikke, så du med å underminere hele det forholdet. Og det også litt alvorlig. Noen sånne veninner, spesielt enkelte kamerater, men ofte veninner, de kan føle seg litt for smådde når veninner blir gift, for at de får liksom ikke innsyn i alt dette her lenger, men det heller ikke meningen. For den gutten som oppdager at hun ikke snakker med deg om det, men går til veninna og snakker om alt mulig, fra hvor udugelig du til hvordan hun bekymrer seg for din fremtid og sånne ting, det ganske ille å oppleve, altså. Det unner jeg ikke min verste fiende. Det faktisk noe som virkelig kan ødelegge et ekteskap. Så de har vennskap, og lojaliteten først og fremst dem to imellom. Og det å være ett, det mye mer enn det rent fysiske. At nå det plutselig endelig lov å gjøre alt, holdt jeg på å si. Det faktisk at man en enhet som hører sammen. Og det betyr at vi skal ikke være vrange mot foreldrene. Vi skal ha et godt forhold til foreldrene. Vi skal hedre dem, sier Bibelen. Og det faktisk en forutsetning for at det skal gås godt. Og Paulus sier jo det at det det første av budene som knyttet et løfte til, nettopp det at vi skal hedre vår far og vår mor. Ikke herde, men hedre. Så en del tenåringer de gode til å herde, men vi skal altså ikke ha trykkfeil der, vi skal hedre. Og når vi gjør det, så går det oss godt. Og jeg har lest folk som har jobbet med ekteskapsarbeid og sånn i mange år. Husker for eksempel Derek Prince, som jo død nå, men som en stor bibellærer. Gjennom mange år han skrev i en av sine bøker at han hadde veiledet mange, altså. Han hadde enda til gode å møte et par som ikke hedret foreldrene sine, og som virkelig hadde et godt ekteskap tvers igjennom. Men han sa at de som hedret foreldrene på en god måte, ikke underkastet seg dem, for det har med lojaliteten å gjøre, men de som hedret, de hadde nesten uten unntak, hadde alle forutsetninger for å ha et godt ekteskap. Så dette må vi ikke glemme. Har vi bitterhet mot foreldre og svigerforeldre, så det noe vi må ta i tur med, ellers så får vi et problem selv. For da sår vi bitterhet, og vi høster bitterhet i enda større grad, og høster et dårlig ekteskap. Så dette liksom oppsettet da. Forlate, holde seg til, og så skal vi hedre. Men, hva da ekteskapet? I Malaki så står det om Israels folket, at de har vært utro mot Gud. Og i den sammenhengen så står det en veldig viktig undervisning om ekteskapet. For da sier Gud det, at du har vært utro mot henne enda hun din ektefelle og din hustru som du har inngått pakt med. Så Bibelen sier at ekteskapet mye mer enn en samlivskontrakt. Ekteskapet ikke en kontrakt, men det en pakt. Det ikke en avtale, men det en pakt. Og det jo en ting som jeg gjorde et søk i Google, på ektepakt, og jeg fant nesten ingenting. Altså det står ingenting, ikke engang i Google, som liksom har 100 milliarder sider eller noe sånt, så finner du noe om ektepakt, unntatt at det noen lovtekster på norsk, om hva du skal gjøre med deling av boet når det skilsmisse. Så dette med ektepakt, som et sånt bibelsk uttrykk, jeg fant i en og annen andakt da. Men ellers, sånn, hvis man filtrerer bort, setter på dette kristenfiltret, så ikke de kommer opp, så... Nei, det var ikke sånn det virket, nei. Men i hvert fall, når du tar bort de da, så ser du at da det... Dette begrepet helt borte. Og hvis du spør mannen i gata i dag hva den pakt så har han ikke den minste anelse som regel. Det nærmeste vi kommer pakten i vårt samfunn, det sånn som... Er noen som ser hva det der Ja? Ja, NATO-dings. Helt riktig, vet du. NATO-dings. For NATO-pakten, da jeg vokste opp, så var det liksom NATO-pakten, og så var det Varsava-pakten. Det var liksom de snille og de slemme, da. Men de snille var jo da amerikanerne som skulle komme og redde oss hvis russerne angrep oss. Og det var fordi vi hadde inngått en pakt med alle nasjonene som var i NATO. Og fordi Norge var liten og ussel og ikke hadde så mye å bidra med, så fungerte den pakten nesten som mellom oss og Gud. At vi hadde på en måte bare noe å hente og ingenting å tape. Amerikanerne bygde svære beredskapslager oppe på innlandet og Målselv og Bardufoss. Alt dette her jo svære, det som sveitseroster, disse fjellene på innsiden, fulle av amerikanske stridsvogner og våpen og alt det vi skulle måtte trenge hvis russerne angrep oss. Og vi var totalt prisgitt amerikanernes hjelp hvis russerne høvla inn over grensene våre. Men hvis amerikanere, det var noe som truet deres nasjonale interesser, så var det ikke veldig mye vi kunne bidra med. Nå har det snudd litt på seg, nå ikke trusselbildet sånn som det var lenger. Nå skal jeg ikke snakke utenrikspolitikk, men det jo interessant å følge med nyhetene da, når vi nå har NATO-soldater i utlandet, at ja, vi skal hjelpe nordmenn, men andre land, det nok ikke aktuelt, for da står norske liv i fare. Og det viser jo egentlig at når politikere sier sånn, så har de heller ikke skjønt hva en pakt Det fryktelig ekkelt å sende norske ungdommer i krigen, men pakten, den faktisk gjensidig. Og der har faktisk forholdet endret seg fra den kalde krigen til nå. Men det jo det som poenget da med dette her, at ekteskapet også en sånn pakt. Og det betyr at når man nyforelsket og nygift, så føler man seg like sterke. Begge føler de akkurat like mye å bidra med. Men det kan komme perioder hvor faktisk den ene kjenner seg svak og trenger den andre støtte, og det da pakten viktig. En kontrakt sånn at hvis jeg leier en sokkelleilighet et sted, så kan huseieren si det at så lenge du betaler inn den 15. hver måned, så får du bo her, men den dagen det 5 dager for sent, så det ut. Det en kontrakt. Og det kan man gjøre også, samboere kan ha en samboerkontrakt som sier at den dagen vi ikke tåler trynet på hverandre, så deler vi likt, og så går vi hvert for vårt. Eller hvis du ikke overholder dine forpliktelser med å hente unger i barnehagen og sånn, så det slutt. Og så har man rett til å bryte kontrakten. En pakt kan ikke brytes. Det jo litt scary. Men det derfor det viktig også, da, å på en måte ikke forhaste seg med dette her. En pakt, den evig. Det bare døden som skiller i en pakt. Det bare når... Det jo det vi lover i ekteskapsritualet, at vi elsker og ærer til døden skiller oss av. Og det ganske sterkt, det noe helt annet. Og det betyr faktisk at vi har noe mye mer enn en avtale, mye mer enn en kontrakt. Vi har noe som forplikter oss, ikke til å gi 50% hver, men til å gi 100% hver ut fra våre egne forutsetninger. Så hvis det blir en periode hvor jeg kan yte bare 20% av det jeg før gjorde, så kan ikke Maren si at ja, nei, da yter ikke jeg mer enn 20% heller, for dette skal være likt 50-50. Det ville vært en kontrakt. Men fordi at hun da kanskje enda sterkere enn før, så yter hun 120% i forhold til hva hun gjorde før. Eller 150, for det det som 100% for henne nå. Og så har du at begge yter maksimalt ut fra egne forutsetninger til enhver tid. Og da har vi en garanti i ekteskapet at om vi skulle bli syke, om vi skulle få dårlig økonomi, om et eller annet skulle inntreffe som vi ikke tror skal skje, men som ingen mennesker i en fallen verden 100% garantert mot, så har vi en som vi vet følger oss hele veien på tross av alt dette. Og Jesus sier jo det at vi skal ta hans åk på oss. Skal vi snakke litt om det til slutt? Fordi at pakten som vi har med Gud, den blir sammenlignet med et åk. Og Jesus sier at vi skal ta hans åk på seg. Han sier at åk gangle byrde lett. Og jeg må si... Da jeg var barn, så tenkte jeg på dette åket. Da så jeg for meg det eneste åket jeg hadde hørt om. Det var et sånt som det der, hvor man henter vann fra brønnen. Så jeg så for meg at Jesus sa det, at ja, du skal ta på mitt åk. Det ikke så tungt, men du greier det. Det lett, men det lett for han å si, ikke sant? Och så skulle vi bära vatten och det var liksom åh Jesu åk. Och det är liksom som du hör ju enkelte säger närmast att ja han har fått ett åk I livet han och tänker på den vanskliga kona, ikke sant? Åh ja. Glad vi ikke han, han har fått ett åk I livet han. Åk har ett negativt klang I många människors öron och det är för vi tänker på det där vannåket där ute I 20 kuldegrader och hämta 20 liter vatten I brunnen och skli på isen och ramla och bli våt och kall. Det är liksom vad vi tänker på med åk, men det är ju inte det Jesus snackar om I det hela. När han säger åk så snackar han om två oxar som plöjer. Och då är åket det som är mellan de två oxarna när de ska plöja samma när de ska dra plogen samman. Och det är nog helt annat för det betyder att när vi är I åk med Gud så är han den som drar på den ena sidan och vi är den som drar på den andra sidan. Och när vi är gift så är vi också bundna till varandra I pakt på samma måte så då drar vi åket samman. Och det som är så genialt är att det även om två oxar eller hästar eller vad det är som drar samman har olika styrke så är det sånt åk så att du kan flytta draget mellan de två. Och för de som kan lite fysik från ungdomsskolan och vidaregående så vet man att det är kraft gånger arm. Så att den som har åken närmast sig drar den tyngste byrden hela tiden. Och sån vill det vara mellan oss och Gud, då vill det stå väldigt mycket närmare Gud beständigt för han är alltid mycket starkare än oss. Men därför är vår byrde lätt för det är Jesus som tar stöten och så är det vi som går samman med han. Men vi måste ha med oss det bildet över I äktenskapet att det är faktiskt så att det kommer till att flytta sig varje dag, varje vecka, egentligen vart år hela äktenskapet, akkurat var det draget är för det är variabelt vem som är starkast från dag till dag. Och det är inte fel. Det är sån Gud hade tänkt att det skulle vara för vi tränger varandra. I, speciellt I tuffa tider. Men det som är ju så härligt, det är ju det att när vi är I en sån pakt sammen med vår äktefälle så är inte det något som vi människor har funnit på att ja, grejt att ingå en pakt git för då är vi avhängiga av varandra. Nej, det är Gud som har startat. Och fördi Gud har startat det så går inte vi I det åket alene. Och jag fant det bildet här, det syns jag var ett flott bilde. Här har du två hästar och så har du en tredje vit häst. Och det är akkurat det skriften säger. När två är samman I äktenskapet så är det fantastiskt. Det är bättre att vara två än en för det är lön för sitt strev. Om en faller så kan den andra resa han upp. Men stackars den som är alene, hvis han faller så har han ingen att resa sig upp. Likaså blir det när två ligger samman så blir det varme. Men hur kan den som ligger alene bli varm? Allt detta skönner vi. Det tränger man inte vara teologiskt skolert för att det är enkelt. Men så kommer det som är det unika ut från Guds perspektiv. Att om någon kan vinna över den som är alene så kan två hålla stand mot ham. Tredobbelt tråd kan inte så lätt slites av. Och det är den tredje tråden I förhållandet, det är Gud. Och det betyder att det är han så länge vi är I denna välsignade ordningen som är äktenskap så är det han som är med och träcker. Så är det han som är med och välsignar och så länge vi är ydmyka för varandra och går I samma riktning och också vi går samma riktning som Gud så är det han som träcker Lasse. Och så ska åke flyttas lite mellan oss. Vi, han lar oss få bära lite själv av och till för vi trenger det både för vår karaktär och för att vi har fått ett uppgave I livet. Vi ska inte bara ligga och vila på laurbärblad hela och på en mjuk divan hela livet. Vi ska göra en jobb här I livet. Och där är utmaningar. Men Gud går alltid med oss. Och då blir det ju, det är det vi ska snacka om 22 då, april. Då blir det ju lite väsentlig vem den där andra träckdyret där är då. För det är klart att hvis det är en sån där vill varmblodshest som bara ska sticka av hela tiden och drar åk I fel riktning och sånt då har du ett strev med att få plöjd åkern alltså. Men har du där en trofast partner för hela livet som har samma mål, som ser vad som ska göras, som går samman och som går samman och drar I åk och vet vad det betyder, då har du ett fantastiskt utgångspunkt. Men allt har sin tid. Glöm inte det. Det är fantastiskt att bli gift, men Paulus bedyrer att det är ända mer fantastiskt att inte vara gift, visst är det som är riktigt för dig akkurat nu. Så inte stress med detta här. Det är väldigt mycket bättre att ha riktig person I det åker samman med dig om 5 år än att du är så desp nu att du bara hoppar på första och bästa av hundkön eller handkön som du kommer över för de vedkommande ser ut att vara ledig. Jag snackar lite flåst om det, men husk att det gäller hela livet. Nu säger jag inte för att skrämma dig. Men husk att bruk singeltiden till att förbereda dig. Skön vad det innebär. Och så vill Gud göra dig till den bästa äktefällen som en person kan få. Och så är det lite kul att tänka på då, siden vi inte tror på barnerov så vill det ju vara så att när vi är över 20 så finns ju den potentiella äktefällen ett eller annat sted där ute I världen. Och Gud vet ju akkurat vem det är. om det ett år til du gifter deg, eller om det 20, så begynn å be for den personen I dag. Gud vet akkurat hvem det og kan velsigne den personen og forberede den personen. Så det han som skal sørge for at dere en dag møter hverandre. Men det skal vi snakke om neste gang, hvordan dette skal skje. Men glem ikke dette, det et åk, det en velsignelse, og dette utgangspunktet for å fungere sammen som familier.